Nåd var med er och frid från Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, vi har kommit till din helgedom för att höra vad du, Gud, får, vår skapare. Du, Herre Jesus, vår frälsare. Du helige ande, vår tröstare i liv och död, vill tala till oss. Herre, öppna nu våra hjärtan genom din helige ande för Kristi skull, så att vi av ditt ord kan lära oss att sörja över vår synd och i liv och död tro på Jesus, och att varje dag leva våra liv i helgelse. Detta hör och bönar du genom Jesus Kristus, vår Herre och frälsare. Amen. Tänk er att ni har gått till Ljungby Arena. Det är ju hockeytemplet här i stan. Ni har gått dit för att lyssna på en person som ska föreläsa om vikten av att träna rätt för att bli en duktig hockeyspelare. Han ska tala om träning, kosthållning, återhämtning. Du har aldrig sett den här personen någon gång innan. Men om du skulle bli ombedd att beskriva honom, hur du ser honom framför dig, hur du tänker dig honom, så skulle du säkert säga att han är nog själv ganska vältränad. Han kommer att gå in på scenen rak i ryggen, blicken riktad rakt framåt och säkert väldigt ledig i sitt uppträdande. Du förväntar dig något åt det hållet. Skulle det istället komma in på scenen en hukande man som går med korta, försiktiga steg och en osäker blick som fladdrar lite hit och dit, så skulle du nog undra om den här personen verkligen har något att ge den här kvällen. Det är ju så att personens kroppshållning, det vittnar ofta om hur personen i fråga uppfattas både av sig själv och utav andra. Det är inte alltid så, men håll med mig om att det ofta är på det sättet. En företagsledare som kom in i verkstaden med högmuret huvud och rak i ryggen, han ger ett intryck till sina anställda om att han har kraft, han har skicklighet att leda det här företaget. Han är säker på sin sak. Eller en president som går upp i talarstolen, lika rakt i ryggen, blickar rakt fram. Han ger också intrycket av självsäkerhet. Han är bekväm med situationen. Han vet hur man ska leda en nation. Båda dessa personers kroppsspråk vittnar om säkerhet, självförtroende och framgång. Hos dessa finns inget kroppsspråk som tyder på någon som helst svaghet eller hjälplöshet. Vi går ner till varuhuset här utanför. Där finner ni en annan person. Vid sin sida har den en liten mugg och önskar att få en slant. Den här personen är inte rak i ryggen, bär inte sitt huvud högt. I den här personens blick, där ser du ingenting som tyder på makt och styrka. Nej, den sitter eller halvligger och ber om en slant av förbipasserande. Kroppshållningen hos den här personen, den vittnar istället om svaghet och hjälplöshet. Företagsledaren och politiken ger intryck av att ha situationen under full kontroll och behöver inte någon hjälp av någon utifrån. Tiggaren ger däremot intryck av att behöva all hjälp han någonsin kan få från andra. I vår text idag så berättar Jesus om två män. Båda har samma ärende. Jag har gått upp till templet för att be. Det är en farisé och det är en publikan eller tullindrivare, som det numera heter i vår nyöversättning. Så vi får väl kalla honom för tullindrivare, för det är ju det han är. Farisén är en aktad person i samhället. Det var säkert många mödrar som ville att deras söner skulle bli fariséer, växa upp och bli ansedda medborgare. Och den här farisén, han kliver fram i templet med högburet huvud, trygg och säker. Han är en man som gärna vill bli sedd. Kroppsspråket visar tillfredsställelse och självförtroende. De här tullindrivarna, de var ju inga goda förebilder. De ansågs, och ofta med all rätt, för att vara förrädare som jobbade för ockupationsmakten. Och dessutom så skodde de sig själva på folkets bekostnad. De smusslade undan, tog för mycket och så stoppade de i egen ficka. Kroppsspråket hos den här tullindrivaren när han kommer till templet vittnar om osäkerhet och skam. Den vanliga böneställningen hos judar, det var upplyfta händer, tillbaka utav huvud och slutna ögon. Men det står om tullindrivaren att han söker undanskymd plats. Blicken är nedslagen. Händerna, de slår han för sitt bröst på österländsk vis. Han uppvisar varken tillfredsställelse eller självförtroende. Farisén, han stod och bad. Men han var för sig själv, säger Jesus. Han var för sig själv. Visserligen så tackar han Gud i sin bön. Men det är ingen bön som behagar Gud. Det är en bön som är koncentrerad på vad han själv är och vilka förtjänster han har. Måttstocken som han använde är inte heller så särskilt finkalibrerad. Han jämför sig med roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare och så tullindrivare. Det var ju andra människor som han kallade det. Det var väl inte så svårt för en farisé att hävda sig i jämförelse med sådana, kan man ju tycka. Men vi kan ju inte komma ihåg, han har ju vissa förtjänster att ytterligare lägga på pluskontot. Han fastade 2 gånger i veckan. Ni vet kanske det, det var påbudet fasta 1 gång om året på den stora försoningsdagen. Då skulle man fasta. Men den här farisén, han fastade 2 gånger i veckan. Det blir 104 gånger om året. Det är ni. Och inte nog med det, utan han gav också tionde av allt han kammade hem. Hans bön inför Gud, det är Gud. Han ser en person som gör allt vad jag kan för att du ska bli nöjd med mig. Nog är väl jag värdig att en gång få ingå i din himmel. Men farisén, han behöver ingen hjälp. Han är sig själv nog. han har full kontroll på sin livssituation. Men det ska en gång understrykas. Hans måttstock är inte särskilt märkvärd. Han mäter sig med människor. Han mäter sig inte med Gud. Då har vi tullindrivare. Nedböjt huvud. Blicken nedslagen. Och som sagt, på österländskt vis slår han sig till bröstet för att uttrycka sorg och förtvivlan. Ingenting att visa upp. Ingenting utom en sak. Syn. Och det visar han. Han dör inte det. Han ber Gud förlåt en syndare som mig. Han bekänner att han inte är den som han borde vara. Han lever inte som han ska. Och han uppfyller inte på något sätt Guds krav. Gud, förlåt en syndare som är. Han har en annan måttstock än farisén. Han mäter sig inte med människor. Men han mäter sig med Gud. Och han kommer till korta. Nu är det dags för domslut. Och Jesus säger att tullindrivare gick helt rättfärdigt. Men inte farisén. Egentligen ett mycket, mycket märkligt domslut. En präktig och fin samhällsmedborgare lämnar rättssalen som skyldig. Skyldig till orättfärdighet. Det är det Jesus säger. Och domen för orättfärdighet, det är ju den eviga fördömelsen. Helvig. För den naturliga människan så måste ju sånt här domslut verkligen ifrågasättas. Och allra helst när man jämför utslaget för tullindrivare. Han döms rättfärd. Han frikänns. Han har en rättfärdighet. Han har rätt till himmel. Den präktige och finig och förlorad. Medan en fuskare och syndare kommer till himlen. I sanning ett märkligt domslut. Vad ska vi dra för slutsats av denna liknelse som Jesus berättar? Varför går farisén hem orättfärdigt och tullindrivaren rättfärdigt? Blir farisén förklarad orättfärdig för att han har försökt att leva ett rättskaffens liv? Nej, naturligtvis inte. Men han kommer inför Gud i förlitande på vad gott han har gjort och vad ont som han har undvikit att göra. Han kommer med andra ord i sin egen rättfärdighet. Men Bibeln säger, mina vänner, klart och tydligt att ingen egen rättfärdighet dyker inför Gud. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en fläckad dräkt, läser just Jesaja. Inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig, säger Paulus. Vi kan lägga fram en rad bibelställen som lyfter fram just detta, att ingen blir frälst, förklaras rättfärdig genom gärningen. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar, säger Paulus i Romarbrevet. Och längre fram, vi hävdar nämligen att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärning. I Galaterbrevet, men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Och längre fram också där, i Galaterbrevet. Men den som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det är hårda ord. Den som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Also fariseisch, rättfärdig, den dyrde inte Gud. Men tullindrivaren då? Han kommer ju bara med synd inför Gud. Hur kan det då heta om honom att han går hem? När denna text brukar utgöra evangelietext, då brukar det stå som överskrift äkta och falsk rättfärdighet. Fariseers rättfärdighet var hans egen. Det var falsk. Men tullindrivarens rättfärdighet var en annans. Tullindrivaren åberopade rättfärdighet som låg, så att säga, helt utanför hans verksamhetsområde. Han åberopade en främmande rättfärdighet, nämligen Guds rättfärdighet. Lägg märke till, hörni, att tullindrivaren inte hänvisar till sin syndabekännelse inför Gud. Han ber om Guds nåd. Och den som har Guds nåd har också en äkta rättfärdighet. Så avslutar Jesus sin undervisning med orden att var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ja, det blir ju slutsatsen av den här berättelsen. Men hörni, behöver du och jag stanna upp inför den här texten? Är det någonting egentligen som vi behöver hitta närmare på eller ta till oss? Är det någon risk för att vi har ett fariseiskt tänkande? Är det någon risk att vi tänker så här: ja, jag är inte som andra människor. Jag har ingen vånare. Jag har ingen brottsliv. Jag har inte brukit äktenskap. Är jag inte som den eller den personen? Faktiskt så att jag läser Bibeln varenda dag. Och jag ber varje dag. Även om inte jag fastar så mycket, så försöker jag ändå att undvika att leva i frosseri. Jag stöder vår kyrka med ganska betydande belopp. Det var ungefär så farisén var. Och vi löper alltid en risk att förlita oss på gärningen. Gamle Adam i oss är en farisé. Han är en farisé. Det ska vi veta. Och han ändrar sig. Vi har att dras med honom så länge vi lever. Det ligger så nära till hans att vi grundar vår salighet på vad vi gör, vad vi känner eller upplever. Vi måste faktiskt varje dag göra tullindrivarens bön till vår Gud: förlåt den syndare som är. Och hörni, Gud är nådig emot oss. Han har bevisat oss sin stora nåd genom att sända sin son till att gå till och med i döden för oss. Han stod i ditt och mitt ställe. Han är vår ställföreträdare. Han är istället för oss. Han har genom sitt lidande och död i vårt ställe vunnit en evig rättfärdighet för oss. Och det är en äkta rättfärdighet. Den rättfärdigheten är vunnen för både farisén och tullindrivaren. Och vi ser det nu om vår rättfärdighet inför Gud. Den hittar vi inte i våra hjärtan, utan den finner vi bara i Bibeln, i Guds ord. Vi börjar med att säga att personens kroppsspråk ofta vittnar om hur de har det och hur de mår. Ja, ofta är det så. Vår berättelse här idag, det är en liknelse, ska vi veta. Alltså något som vill belysa andliga förhållanden med jordiska bilder. Om det här hade varit en verklig händelse och de båda männen hade fått höra domsutslaget, så hade säkert kroppsspråket hos de här båda varit ett helt annat före och efter tempelbesöket. Den stolte farisén hade förödmjukats, medan den ödmjuke tullindrivaren hade upphörts. På Jesaja läser vi: om än era synder är blodröda, ska det bli snövita. Om än de är röda som scharlaken, ska det bli vita som ull. Så är det. Det har de blivit för Jesus skull och genom hans verk. Nu får vi gå härifrån idag som rättfärdigförklarade syndare. Och det får vi göra enbart för Jesu och frälsares skull. Och vårt kroppsspråk, det får gärna vittna om att vi tror på en frälsare och på hans rättfärdighet. Vi kan lyfta våra huvud högt, därför att hans rättfärdighet tillräknas oss. Och det är äkta rättfärdighet. Vi behöver inte gå hukan nu och känna att det är ett elände alltihop. Det är ju mycket elände i världen. Men för Guds barn så är det annat. Vi har något ett högre mål. Och vi är garanterade det för Jesu och frälsarens skull. Amen. Låt oss be. Jag lovar vår Gud och välsigna i evighet, som med sitt ord trösta, lär, förmana och varna oss. Hans helige ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare.